Två män, en podcast. Tillsammans tar de en tidsmaskin tillbaka till det ljuva 80- och 90-talet. Och det blir minst sagt något kajko. Mina damer och herrar, jag ger er Retro Bonanza.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till vår nostalgiska vinterspecial som vi har döpt så fint till Retro Bonanza. Vi är något Kaiko podcast där vi varje vecka kommer att kittla din nostalgiska nerv och go down that memory lane, som man brukar säga. Jag heter David, jag kallas för Dava, och hade jag varit den beundransvärt vackra Rose i det här fallet då, alltså från Titanic, så är personen mitt emot mig, pojkspolingen Jack, också från Titanic, och offrar sitt liv inom citationstecken, för det fanns för i helvete plats på den där jävla plankan. Där sitter han i alla fall på andra sidan, min vapendragare Brutti. Hej Brutti!
Hej!
Visst är det sant, det fanns plats på plankan?
Ja, det är väl en dörr till och med.
Ja, det kanske det är.
Det är jättemärkligt, för det finns massor med plats.
Ja. Lägg dig bredvid eller skeda Rose.
Ja, exakt.
Han bara, lämna mig, sjunker till botten istället.
Han, han är inte så jävla kär i henne på riktigt. Han bara,
bye bye bitch, bye bye bitch. Suicidal som bara den. Vi har en gäst med oss idag som ni hörde här lite grann. Han har varit med i podden förut och är efterfrågad, ska vi säga faktiskt. Mm-hmm. Vart är del 3, säger folk. Langa upp den nu. Han är faktiskt en vandrande internet movie database, om jag får säga det själv. Han är också en filmvetenskapsman av rang, som vi brukar säga här. Och för en tredje gång så ger vi en stor applåd och en tuta återigen till David Oskarsson!
Tack så jättemycket. Hur ska jag kunna leva upp till det där? Jag får göra mitt bästa.
Prata lite film nu bara.
Så. Ja, tredje gången gilt då, tänkte jag säga, David. Mm. Tack för senast, vi pratade om action och thrillers slash grindhouse slash någonting i första avsnittet. Mm. Del 2, sci-fi och skräck. Och nu då?
Drama, komedi.
Ja, det ska vi prata om. Det ska bli kul.
Yes.
Vad har hänt i ditt liv sen sist då, David?
Filmways så har jag, efter att ha velat ha det i många år, äntligen projektor och duk hemma. Så det är ju otroligt roligt.
Mm. David Oskarsson har skaffat en projektor och duk. En applåd och en tut här. Hur stor är den?
Jag kan berätta för dig, David. Den är hela 96 tum.
Oh damn!
Mm. Ja, det är inte dåligt det.
Nej, verkligen inte.
Jag bor ju i en etta, så man får ju tänka på hur man har det möblerat nu för att få plats med skiten. Men, det går bra.
Men har du DVD, vad säger man, DVD surround sound, eller vad säger man idag?
Ja, precis. Nej, men när det kommer till ljud så har jag inget sånt hemmabiosystem, utan jag kör med mina trustworthy hörlurar inkopplade direkt till Blu-rayen eller till projektorn.
Aha. Mm. Icke att underskatta, om jag får säga det själv. Jag föredrar helst att titta på film med hörlurar på.
Mm.
Särskilt alltså bra jäkla hörlurar som snappar upp allting som händer i filmen. Just. Man kan pressa hur högt man vill, och man kan ha någon som ligger och sover i soffan, men man kan bara sitta där bara helt inne i Armageddon bara. Ja. Men det är ascoolt.
Ja, men exakt. Och framförallt när man bor i lägenheter är det så himla skönt att inte behöva tänka på att ska jag sänka lite nu så att grannarna inte blir sura liksom.
Exakt. Eller något
sånt där. Jag har ju typ världens bästa grannar, så de bryr sig inte. Vi kan alltså ha världens fest dygnet runt. Ja. De bara såhär, jag har inte hört någonting. Här, perfekt. Så jag har ju faktiskt ett surround-system hemma som jag kör ganska högt på när jag tittar på film.
Mm. Titanic på repeat.
Exakt.
72 timmar va?
Jag har aldrig sett någonting annat än Titanic, så att, det, är det så, ska va? Bli kul att få höra lite om några andra filmer idag.
Ja. Då kan vi avslöja, jag tänkte precis säga att vår nästa bonanza kommer vara Titanic bonanza. Där vi då liksom, vi liksom synar hela filmen. Var det möjligt? Gick det till så här ens?
12 avsnitt om bara Titanic.
Men tydligen, jag skulle lyssna.
Ja, det är bra. Men tydligen så var ju James Cameron väldigt noggrann med att han skulle åka ner ubåt ner till Titanic, vad säger man, skrot?
Skrovet.
Skrovet heter det.
Vraket.
Vrak heter det.
Han åkte ner där och gjorde ordentlig research.
Mm.
För att det är lite så här, ja, men om man ska återspegla historia så måste man ju fan ha alla pusselbitar på plats.
Exakt, och han är väl en sån person som också, förutom att vara filmmaker, är jätteintresserad av allt vetenskapligt.
Ja.
Så jag tror att hans fotomaterial från turerna ner till Titanic har använts i sammanhang utanför filmen. Liksom, att det är ju även intressant för, ja, jag vet inte vad man kallas för när man är en som arbetar med vrak. Men ja, det är intressant för de forskare att få titta på de här filmerna för att se hur ser skeppet ut.
Mm. Mm. Och Titanic tillhör ju då genren, en av genrerna som vi ska prata om i dagens avsnitt. Och det är ju då, som vi sa, Brutti, komedi och dramafilm.
Mm.
Så without further ado, jag tycker att vi drar igång. Vi har David Oskarsson med oss återigen för det tredje avsnittet, alltså filmerna vi minns del 3, där vi då ska prata om komedi- och dramafilmer från det kära 80- och 90-talet. Så Brutti, jag tänker i vanlig ordning, du får utbrista vilken genre vi ska börja med.
Dramafilmer.
Just precis, it's time for some drama. Men jag kan ju säga så här, en person, om vi ska prata dramafilmer här nu på 80- och 90-talet, en person som har dominerat, alltså själva dramagenren för min del och för hela världen i princip, för mig är det fucking Tom Hanks alltså.
Oh, ja, det... verkligen.
Han har ju personifierat dramagenren, liksom han, mm. jag vet inte, han är så jäkla grym.
Mm.
Och så folkkär och så här, i min värld ska han bli nästa president.
Mm.
Han har en sån aura.
Han fick väl en särskild utmärkelse nu tror jag på senaste Golden Globes. Alltså för en sån här lång och trogen tjänstgrej liksom.
Ja, okej.
Och det var väl välförtjänt får man väl minst sagt säga.
Verkligen.
Alltså bara bland hans nya filmer, jag måste fråga er, har ni sett Captain Phillips?
Ja.
Den är ju så jävla fet. Riktigt
den
bra.
Ja, jag har sett den flera gånger för jag tycker att den är så jävla bra faktiskt.
Okej, okay, Irish.
Ja. Nej, den är klockren. Jag tycker så här, om man tittar på många andra skådespelare så har det varit ett väldigt så här, det kan vara svajigt i deras karriär. Vilka filmer är de med i? Typ, vi tar Matthew McConaughey exempelvis.
Mm.
Han har ju både gjort så här riktigt bra
liksom, ja, men han har ju gjort så här riktigt bra roller. Sen har han gjort Sahara liksom.
Mm. Ja, precis. Och lite andra som man bara, varför är du med här ens?
Ett annat exempel på en liknande skådis, Nicolas Cage. Han är ju precis likadan. Han är med i flera mästerverk och flera riktiga så här botten.
Ja, den här Season of the Witch heter den va? Som är,
ja, det kan det nog vara. Jag har inte
not the beast!
Ja, men det är ju The Wicker Man.
The Wicker Man, så är det. Just det.
Men Tom Hanks, han har ju ändå liksom haft en, jag vet inte, han har verkligen varit noggrann med, jag vet inte om det är hans agent som har skött allting, bara, Tom, den här borde du ta.
Ja, jag har ju upptäckt en sak med honom. Han har ju gjort väldigt många filmer som är baserade på riktiga historier.
Ja.
Alltså, Captain Phillips är en riktig historia. Sally är en riktig historia.
Forrest Gump.
Är väl inte en riktig historia, men däremot The Terminal är en riktig historia.
Ja, just det.
Och jag är rätt säker på att Catch Me If You Can är en riktig historia.
Det är en riktig historia.
Ja. Och jag menar, det är så här, det finns fler filmer som är baserade på riktiga historier.
Ja, men där kändes det lite som att du var på väg mot något speciellt. Och det är ju liksom diskussionen kring Castaway, en av hans stora grejer.
Exakt.
För det är ju en film som det ofta sägs, många tror att den är baserad på en riktig historia, men den är det inte.
Nej.
Det känns som en film som skulle kunna vara baserad på en riktig historia, men är fiktiv. Och den är ju också sjukt bra.
Nej, sjukt bra.
Den kom ju ut 2000 där. Den kanske är lite, den är lite grann på gränsen till att vara retro ändå.
Ja,
säga. Wilson!
Jag hade gissat på 98, 99 eller någonting.
Ja, jag hade faktiskt också trott det.
Nej, men jag tänkte, Forrest Gump som du nämnde, där har vi ju The Hanks film To Rule Them All.
Ja,
liksom,
exakt.
Om man ska ta något exempel.
Det känns som att den filmen, alltså Forrest Gump, den är flera genres i en film.
Ja.
Den är både komedi, det är lite action, det är lite drama. Alltså fast det är ju en stor dramafilm, men den är ju så episk också. Det är inte många dramafilmer som har den där episkheten över sig.
Sånt.
Och liksom så här, den här Life is like a box of chocolate. Mm. Vad är det han säger sen?
You'll never know what you get.
Ja, exakt. Och sen, men jag är så jäkla liksom fortfarande idag. Kan en människa springa så där mycket som han gjorde i den filmen? Han liksom springer nästan världen runt, skägget växer som bara den och liksom går ner massa i vikt och bara, han bara kutar och kutar. Kan man springa så där länge som han
gör? Jag tror inte det. För jag menar, jag tror han nämner i filmen, alltså för det är en voiceover när han springer, att han låter liksom urin och avföring få bara komma liksom, för han springer på och struntar i det.
Mm.
Men jag menar, om han aldrig stannar för att dricka vatten, då skulle han ju kollapsa efter ett tag.
Ja,
det skulle inte kunna bli något urin.
Nej, precis. Så.
Alltså jag vill ju säga Usain Bolt slängde i väggen eller sådär.
Eller hur?
Forrest Gump tar över här nu.
Men alltså allt du nämnde, det har ju verkligen den filmen. Plus att det är väldigt mycket humor i den också. Mm. Plus att den var ju tekniskt innovativ för sin tid när den kom, om det var 94 eller 95, något sånt där. Mm. De har alla de här scenerna när de placerar Forrest i historiska kontexter. Han träffar presidenten och det händer en massa grejer bakom.
Vietnamkriget.
Ja, exakt. Mm.
Ja, verkligen. Jag menar, jag tror, om man ska gå över lite till lite mer modernt också, att det måste ha varit en ganska stor inspirationskälla till den här boken, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann. Mm. För den känns verkligen som att de har försökt göra en svensk.
Det stämmer fan helt och hållet. Det är riktigt likt.
Det är fan sant, det har inte
för
jag
där
tänkt
de
på.
Också bara liksom dragit in honom med massa historiska karaktärer.
Mm. Mm. En annan film som är faktiskt en av mina favoriter med Tom Hanks också. Det här, jag har en anekdot på den här, för den här liksom den har svetsat sig i mig. För att det är en oförglömlig film för mig, men det är ju för fan i mig Gröna milen alltså.
Ja. Den är bra.
Green Mile. Mm. Med Tom Hanks och då Michael Clark Duncan.
Just det, som sorgligt nog gick bort för inte så länge. Så
ja,
man
ja, exakt.
Tänkte att han skulle vara med lite mer. Men,
ja. Stor snubbe var han verkligen. Lika stor som han var stor skådespelare. Men han dog ju 2012. Och det var ju hans breakout role som han hade när han var med i Green Mile. Och för den som inte har sett den så är det ju då att det är en stor svart man i, vad ska man säga, var under själva depressionstiden typ i USA.
Det kan man väl säga, ja.
Som hittas på ett fält med två döda unga blonda flickor liksom.
Ja.
Och helt plötsligt då i ett rasistiskt USA så åker han in på livstid och döms till döden. Där de inte vet är att han spelar ju då någon form av ängel skulle man kunna säga.
Mm. Mm.
Någon som har gudabenådiga krafter som då kan hela människor och liksom ta och väcka dem från de döda typ. Så det är en sjukt gripande film och Tom Hanks då, han är ju fängelsechef eller avdelningschef på den här Death Row liknande varianten och så är det massa andra starka karaktärer som är med.
Verkligen, den här jättemånga.
Alltså I might go out on a leash here, men jag föredrar den gröna milen framför till exempel Nyckeln till frihet. Jag tycker mycket mer om den gröna milen.
Jag har inte sett Nyckeln till frihet, men där kommer vi komma till sen och jag kommer nog få mycket skit för det också.
Ja.
Det kommer en avhyvling här.
Alldeles strax. Nej, men när jag såg The Green Mile hemma, jag kommer ihåg det som igår, jag var 14 år gammal, jag gick i åttan på högstadiet och jag hade, jag vet inte om det var något migränanfall jag hade haft dagen innan, så jag var skitdålig och kunde inte gå till skolan. Hade spelat in då, sagt till morsan så här, du morsan, spela in Gröna milen på VHS. Long play spelade hon in det i liksom.
Aha.
Helt plötsligt då, dagen efter, jag var hemma från skolan då och satte på Green Mile. Jag kommer ihåg, jag satte mig då i soffan, käkade lite glass och grejer. Klockan var runt 10:45. Och det är en lång film, det är ju typ över 2 timmar. Mm. För mig då, när man är 14 år, så tänker man så här, jävlar, det här är en vuxenfilm. Sitter och glor på filmen och blir helt så här insugen, vet du. Och när den här hemska scenen kommer i slutet där, jag vet inte hur mycket spoilers jag ska göra, men jag tror jag måste spoila den här. Om ni inte vill bli spoilade av Gröna milen, så pausa nu och se den. Eller spola fram lite grann bara.
Mm.
Men när den tragiska scenen kommer där och Coffee heter den, ja.
Mm. Mm. Så stavas det som kaffe?
Ja, typ. C-O-F-F-E-Y.
Ah.
Coffee.
Coffee. Och då han blir i slutändan där avrättad i elektriska stolen.
Mm.
Och han gråter och han säger att han vill inget dumt. Han säger ju förlåt till föräldrarna också, för att de fattar ju inte att han försökte rädda de här döttrarna. Och när man ser då den här spaken drar igång och han dör i filmen. Det var första gången, jag var 14 år gammal då jag upptäckte fulgråten.
Mm.
Har ni fulgråtit någon gång?
Ja.
Det här var första gången jag sitter och fulgråter och jag kan inte kontrollera mig själv. Så jag sitter och bara, jag ska försöka återskapa hur jag lät. Jag sätter på den scenen här i bakgrunden här nu, så ska jag försöka liksom reenacta hur jag lät.
I'm sorry for what I am.
Och jag liksom, det var som att jag satt och skrattade och grät samtidigt. Det kommer liksom en panikartad skrik där, slash gråt. Den blir så här. Den är liksom en avgrundsroll verkligen. Och jag bara tänkte så här, vad är det som händer med mig? Men har ni någon dramafilm som ni också har fulgråtit till? Från 80-90-tal?
Ja, faktiskt. Jag har en.
Vilken då?
E.T.
Ja.
Mm,
jag tyckte det var sjukt sorgligt när han ska dra hem i slutet. Alltså, när han säger hej då och barnen står där och gråter, och då började jag också gråta. Mm. Och då vet jag att jag satt och fulgrät i soffan. Mm. Det var lite pinsamt då, eftersom jag satt med hela familjen.
Och du var den enda. Alltså,
typ.
Helst ska man fulgråta i fri, alltså. I ett enskilt rum.
Ja, för då kan man göra det fullt ut.
David, du då? Har du några så här, någon fulgråtshistoria av någon film som kanske tillhör då dramagenren så? Eller har du lätt för gråt till film?
Ja, på sätt och vis. Men det blir liksom aldrig explosionsartat, utan jag blir bara liksom så här att jag börjar torka mig i ögonen typ, utan att det kommer några ljud liksom. Mm. Och det kan väl vara ganska ofta om det är något sorgligt liksom. Ja. Eller så. Mm. Men jag har svårt att komma på någon specifik grej nu. Jag kommer bara på så här obskyra saker som har fått att tåras i ögonen på mig liksom. Som kanske inte är direkta draman och sånt. Alltså, jag är en sån person som typ kan få tårar i ögonen när jag tycker att något bara är jävligt mäktigt i en film. Alltså att något är häftigt liksom. Mm. Eller man ska säga. Eller för att jag tycker att filmen är så bra och episk liksom, så kan jag säga, det här är inte klokt, vilken jävla film man har fått till.
Ja.
Typ,
ja, men så kan det är ju härligt. Mm. Jag har en polare som brukar gråta till så här storslagna filmer som Sagan om ringen exempelvis. Mm. I Sagan om de två tornen, så när Aragorn rider på den här, han fastnar ju med sin hand. Han har slagit av en ork från en sån här warg. Och så glider han ner där för stupet. Och då börjar min polare stortjuta.
Ja.
Jag tänkte så här, ja, men, du fattar ju själv att han dör ju inte nu. Ja. Han är ju med i Konungens återkomst. Men han bara, fan, det är så sorgligt alltså. Ja, fail.
Ja.
Men en annan film, nu det kanske blir lite Tom Hanks bonanza nu. Men ja, jag tänker dramafilm / krigsfilm. Mm. Rädda meningen Ryan.
Är vi fortfarande inne på 90-talet då? Ja. Den är
97.
98 kom.
Ja, 98. Okay. Mm. Fan.
98 där kom den ju, och Steven Spielbergs storslagna film.
Mm. Ja.
Den tycker jag nästan går mer i dramagenren än krigsgenren faktiskt. Det utspelar sig under andra världskriget, den dagen där. De får i uppgift att rädda då menige Ryan, Shaving Ryan's Privates. Och som spelas då av Matt Damon. Och hans scen där, har ni sett den här filmen på sistone?
Det var ett tag sedan nu. Jag minns ju mest D-dagsbatten i början.
Ja,
eftersom jag går fantastiskt.
Det är några år sedan jag såg den sist, faktiskt. Mm.
Det är ju en scen där, om ni minns den, när han sitter där med Matt Damon och pratar om sina bröder, med Tom Hanks.
Ja.
Han sitter och pratar om, han drar igång någon anekdot där, vad han minns av sina brorsor då, som har dött då i kriget. Och så sitter han och bara går loss, och Matt Damon sitter ju och skrattar och liksom lever sig in i storyn.
Picture a girl who just took a nosedive from the ugly tree and hit every branch coming down. And Dan's got her shirt off. So he's working on this bra and he's trying to get it off, and all of a sudden John just screams out, Danny, you're a young man, don't do it.
Det visar sig att den här historien som han berättar i filmen var egentligen oskriptad. Den var liksom improviserad och bara körde. Vi är också i The Usual Suspects.
Ja, just det.
Den klassiska scenen när de står längs väggen där.
De får ju verkligen spela ut vad de vill, och de står ju och skrattar åt det här.
Vad är repliken som de alla ska upprepa?
Hand me the keys, you fucking cocksucker.
Och de gör den i olika tappningar liksom. Ja.
Number one, step forward.
Hand me the keys, you fucking cocksucker.
Number two, step forward.
Give me the fucking keys, you fucking cocksucker, motherfucker.
Knock it off, get back. Number three, step forward.
How many keys, you cocksucker?
In English, please.
How many fucking keys, you cocksucker? What the fuck?
How many keys, you cocksucker? Han bara sluddrar. What the fuck?
Jävla bra.
Men alltså, hur skiljer sig filmerna då till nu? Alltså, just i dramagenren.
Ja, men om man kollar på draman från 80- och 90-talet och nu, kommer ju liksom generalisera, självklart finns det undantag och sådant, men jag upplever verkligen att idag när det släpps draman så är det ett helt annat krav på realism i dem än vad det var på 80- och 90-talet. För filmerna som kom då tilläts vara väldigt fantasifulla och inte alla gånger särskilt realistiska liksom, så länge du fick fram de här stora känslorna och familjeintrigerna och allt vad det var för någonting.
Ja.
Det är, vi, alltså om man tittar på typiska Hollywood-draman från den tiden så är ju de mycket mer glattiga och de är filmade ofta i det här nästan lite simmiga ljuset.
Alltså, liksom. När vi pratar om det här och Tom Hanks, jag tänker på Big.
Ja, den är ju bra.
Oj, gud.
Och då kommer vi in lite på komedi också, för det är ju en dramakomedi.
Ja,
liksom.
Exakt. Jo.
Den är jätterolig.
Verkligen. Mm. Nej, men sen fanns det ju, för mig blev ju, det kändes som att dramagenren också förr kunde vara lite mer experimentell. Det behövde inte bara vara romantik eller någon intrig som håller på och pågår i en dramafilm, utan det kan också vara lite mer action-influerad dramafilm. Mm. Som kunde vara en dramafilm som hade lite obehagliga scener i sig, men fortfarande klassas som drama.
Mm.
Och då tänker jag på, jag menar, skulle ni kunna säga att Pulp Fiction var en dramafilm?
Ja, jag har tänkt på det jättemycket och det känns som att ska vi prata draman på 90-talet som var stora, då måste man nästan nämna Pulp Fiction.
Eller
hur? Det är ju ett crime-drama liksom. Mm.
Ja.
Med komiska inslag och allt vad det håller till liksom. Så.
När det är våld i den så är det ju övervåld utan dess like. Men alltså det är ju inte egentligen jättemycket. Om man, alltså, nej,
den är inte visuellt varje... explicit när det kommer till våld. Man får inte se så mycket även om det antyds saker. Liksom.
Nej, precis. Ja, men det är väldigt mycket dialog och snack dem emellan. Mm. Till exempel när de har blåst skallen av den här snubben och
Marvin.
Kommer hem till... Jag kommer inte ihåg vad hans karaktär är, men det är ju Quentin Tarantino som spelar...
Ja, Jimmy.
Jimmy, uh-huh. Tack.
Uh-huh.
De kommer hem till Jimmy och ska rengöra bilen och allt där. Och alltså... Allt snacket däremellan är ju, och Harvey Keitel kommer.
Men sen också att han vågade göra de här sjuka grejerna som när de är i källaren i Pulp Fiction.
Mm.
Och den här gimpen hoppar ut.
Så det där sticker ut så himla mycket i den filmen.
Det är
också
en sån här sexslav med lädermask och dragkedja till mun.
Ja.
Och en gagball i munnen när man hör.
Ja. Nej, det är ju Ving Rhames som
just
har
det. Just det,
gagball.
Men det är så sjuk scen liksom. Jag kommer ihåg när jag kollade på den här första gången, jag bara tänkte så här, fy fan vad obehagligt.
Jag kommer ihåg det här ljudet som Zed, när han kommer där och så drar han ut den här gimpen och så bara drar han så här med fingrarna på hans skalle.
Ja, exakt. Han just det ljudet den, så här. Det ja. Men alltså, man måste säga att det är så jävla mästerligt gjort. Det är minnesvärt. Man glömmer inte den där scenen när man har sett den.
Nej.
För den är så jävla... Ingen som såg den filmen 94 lär ju liksom ha kunnat vänta sig att det här skulle hända. Så folk måste ha suttit så här liksom. Mm.
Och jag vet, vi kanske måste ta elefanten ur rummet här nu då. Jag har ju nämligen inte sett Shawshank's Redemption, a.k.a. Nyckeln till frihet.
Mm. Okej. Okay. Jag... Personligen tycker jag att det är ett jävla mästerverk.
Mm.
Jag tycker att skådespelarinsatserna i den filmen är sjukt bra. Jag tycker att det finns väldigt många intressanta karaktärer i filmen. Spelade av riktigt bra skådespelare.
Morgan Freeman.
Bland annat.
Är det Tim Robbins som är det?
Tim Robbins spelar ju. Och sen Bob Gunton spelar ju den här hemska egentligen fängelsedirektören som... Det ska vara liksom han som har makt och ingen annan får göra någonting. Mm. Sen har han ju väldigt anställt väldigt hemska karaktärer till vakter också. Som den här Captain Hadley som är liksom, skulle kunna liksom döda en person och inte, han skulle kunna gå hem och käka middag efter det.
Men
utan problem.
Blir ni lite så här när jag säger att jag inte har sett den här Nyckeln till frihet, kan ni tänka att den här personen är mindre värd nu?
Bara nej.
Nej.
Okay.
Nej, alltså vi är inte som du, David.
Nej, men jag tänker mer typ så här att förtroendet för en människa som inte har sett sån här kultfilm, det sjunker lite grann när man tänker så här, okej.
Okay. Mm.
Men jag tycker definitivt att du borde se den.
Alltså jag är, som jag sa i stilarna vid minst det avsnittet vi släppte, där jag säger att The Beatles är ett väldigt överskattat band, kanske ett av de sämsta banden som någonsin finns, skulle jag vilja säga att Nyckeln till frihet har en sån aura. Det känns som att det skulle kunna vara en av de sämsta filmerna som någonsin har gjorts.
Alltså det är verkligen inte en av de sämsta filmerna som har gjorts, men jag får nog sälla mig till skaran som, alltså trots att jag tycker filmen är väldigt kompetent och bra, kanske tycker också att den är lite överskattad om man ser till hur den placeras på olika topplistor.
Absolut, där kan jag väl vara beredd på att hålla med. Jag tycker nog kanske inte att det är världens bästa film.
Nej.
Men jag tycker att det är ett mästerverk.
Mm. Mm.
Okej, dramafilm då. En från 80-talet och en från 90-talet. Vilka är de två bästa dramafilmerna från de här decennierna? Vad hade du sagt, David?
just för 80-talet så är det två dramafilmer jag kan komma på som jag tycker är de bästa därifrån. Mm-hmm. Och då skulle jag nog säga Raging Bull av Martin Scorsese och Elefantmannen av David Lynch. Det, för mig är det nog 80-talets två stora draman.
Vet du att jag har faktiskt inte sett Elefantmannen?
Nej, okej. Okay.
Det är en sån här film som jag vet att jag borde se. Mm.
Brutti, en dramafilm från 80-talet och en från 90-talet då?
Ja, men jag, som sagt, jag är beredd på att hålla med om Raging Bull där. Elefantmannen kan jag ju inte uttala mig om, för den har jag inte sett. Mm. Men från 90-talet...
Den blå lagunen.
Där, jag har anekdoter om uppföljaren till den filmen.
Är det så? Mm. The Blue Lagoon.
Shawshank Redemption ligger högt där. Alltså. Ja. Det tycker jag verkligen att den gör. Och sen Saving Private Ryan. Mm. Och även Forrest Gump. Alltså. Det är svårt.
Nu har du valt tre.
Nej, jag har inte valt någon.
Okay.
Jag har sagt tre stycken möjliga.
Du har sagt tre möjliga.
Men det kompliceras väldigt mycket av att just dramat är så himla svårt att genrebestämma. Liksom. Mm. Vi har ju nämnt till exempel Pulp Fiction då. Är det ett drama eller inte? Jag sa alldeles nyss att jag tycker absolut att man kan kalla det för ett drama. Men samtidigt får jag frågan om vilken är den bästa dramafilmen på 90-talet. Då tänker jag ju inte Pulp Fiction.
Nej.
Trots att det är absolut en av mina favoritfilmer från 90-talet liksom.
Ja.
Då hade jag sagt med en gång, okej, 80-tal hörni, skjut mig inte, men jag hade sagt Rain Man. Och sen hade jag sagt Saving Ryan Private. What? Saving Private Ryan. Men Blå Lagunen här, du sa att du hade några anekdoter på uppföljaren.
Ja, precis, som heter Return to the Blue Lagoon. Jag har aldrig sett första Blå Lagunen, men jag har sett tvåan.
Vill man åka tillbaka dit?
Tydligen.
Ja, ja.
Tvåan har jag sett alltså, fler gånger än vad jag vill räkna. Och det finns ju en förklaring till det.
Aha,
och det var att när jag var liten, jag kommer fan inte ihåg när... Alltså, för första filmen tror jag kom på slutet av 80-talet. Och Return to the Blue Lagoon kom tidigt 90-tal eller något sånt där. Mm. Men det var ju, hör och häpna, en av min mammas stora favoritfilmer. Så vi hade ju den bandad på VHS när jag var liten.
Ah.
Och hon såg den jättemycket. Och jag var i den åldern så att jag liksom... Jag var nyfiken på de flesta filmerna, intresserad och sånt där. Men jag tror nog ändå att jag var lite för liten när jag såg Tillbaka till den blå lagunen första gången. För den är lite av ett trauma för mig nästan. Och jag menar, då menar jag att ser man den idag, då skulle man inte tänka oh, det här är en stark film liksom, som verkligen får en att tappa andan. Men den är jävligt sorglig. Och det drabbade mig stort när jag var liten. För det är väldigt många sorgliga dödsscener i den.
Jag har inte liksom, sett tvåan kan jag säga. Så att,
nej. Så även tvåan har ju liksom det som är filmens selling point, att det är det här erotiska med två personer liksom som växer upp tillsammans på en ö. Liksom. Det gick ju över mitt huvud när jag var i den åldern. Liksom.
Ah, okay.
Jag fokuserar på det andra. Det som är lite perverst i uppföljaren dock, det är ju att alltså, mannen och kvinnan som ska stå för det erotiska på ön, de uppfostras ju som syskon. De är inte biologiska syskon, men de växer upp som bror och syster.
Approved by Fritzl.
Ja, eller hur? Alltså, en vacker dag när hon har sölat ner sängen med sin första mens, liksom, då är det bara fest efter det. Liksom. Och man tänker, var inte de syster och bror alldeles nyss? Men fuck that shit. Nu är det liksom...
Det är jävligt sjukt alltså.
Ja, sjukt. Undrar om det finns en tredje, The Blue Lagoon
Lannister Edition
Revolutions.
Jag kan berätta att det har gjorts en Blå Lagunen för modern publik med så här lite flashiga,
ja,
snygga
tonåringar
som idag. Det finns.
Ja. Mm.
Jag har inte sett, men det finns.
Nej, inte jag heller. Men jag är rätt säker på att jag har sett någon blond pojke och blond tjej.
Det låter som bra drama i alla fall.
Ja, jätte.
Vi har pratat om dramafilmer här nu från 80- och 90-talet. Och nu är vi beredda på att gå över till en annan genre. Och den här genren är lite likt när det kommer till drama. Det är också många genrer som flyter ihop i en och bildar en stor genre av det helt enkelt. Men genren vi ska ta upp nu, Brutti, är... Vadå? Komedifilmerna från 80- och 90-talet. Jag kan ju börja med en gång och säga att komedifilmer var lite bättre förr, om jag får säga det själv.
Ja, det kan jag väl hålla med om.
Men jag tror också att jag håller med om det, för man la mer krut på att det skulle vara en intressant story också. Det känns som att man ska inte dra allting över en kam, men många komedifilmer som kommer idag, det är liksom att vi tar ett gäng ungdomar och de är lite hippa och coola typ. Mm. Och sen så behöver ingenting speciellt hända, för som vi pratade om tidigare när vi pratade om draman, realism. Ah. Allt ska vara realistiskt och då händer inget speciellt liksom.
Nej.
Men i komedier på 80- och 90-talet, då är det så här... ja, men jättespännande grejer som sker.
Alltså, tänker jag att, alltså, när jag tänker komedi på 80-talet framförallt, så tänker jag så här, det var mycket bilar med blandat i det.
Det kanske var.
Alltså Cannonball Run, Smokey and the Bandit. Ja, alltså jag tänker sådana filmer. Det är väldigt så här, jag ser ju dem som komedier helt klart.
Och redan där tänker man ju liksom att det är fartfylld humor det handlar om. Det går undan liksom och det är pang, pang, pang.
Men sen också med komedifilmerna, de hade så otroligt starka karaktärer. Ja. De såg kanske ut på ett speciellt sätt eller agerade eller pratade på ett speciellt sätt också. Och sen att de hamnade lite i lustiga situationer som ofta var pinsamma. Och nej, vilken makaber situation den här personen har hamnat i nu liksom.
Är det någon speciell film du tänker på just nu eller alltså, det känns som det?
Ja, jag hade ju med en gång sagt likt Tom Hanks som ägde 90-talet i dramagenren då, så hade jag sagt att någon som ägde 80-talet kanske när det kommer till komediscenen, så var det fan med Chevy Chase alltså.
Ja.
Ett päron till farsa, tänka på mig en gång.
Och Fletch.
Ja, men exakt. Och han hade, jag vet inte, Chevy Chase, är han så jäkla rolig? Nu var det länge sedan jag såg de här filmerna.
Vet du vad, han är ju en sån skådis som kommer från SNL, Saturday Night Live, där han slog igenom. Och jag tror att han har ett ganska bra kultrykte liksom. Mm. Det som om möjligt drar ner lite grann är att det ryktas om att han privat inte är speciellt trevlig. Det vill säga att han är jätteproffsig, precis. Han kan sina skämt och allt sånt där liksom, men att han är något av ett asshole offline. Och han har ju tydligen ett bråk med Bill Murray. De är ju inte kompisar. Kanske är det idag i och för sig, men de var inte det på den tiden.
Så är det ju lite med Robert Gustafsson här i Sverige, har jag fått höra. Att han är ju himla rolig och härlig på scen, eller i film, eller vart det nu är. Men privat, så var han en pain in the ass att jobba med också. Så det, jag vet inte om det hör lite hand i hand. Om man är en rolig komiker, man får ju tänka på att komiker är sådana som är dryga och kanske känner av jävligt mycket press och allting. Och sen,
jag kan tänka mig att alla personer är inte riktigt ämnade för att vara kända.
Nej.
Det kan bli lite för påfrestande om du ska komma fram folk hela tiden och bara, hej, autograf. Man får aldrig röra sig liksom någonstans utan att det kommer fram folk och ska prata med en och göra saker.
Så man kan ju vara dryg på flera olika sätt också. Jag tror att, alltså, angående Gustafsson ska jag inte säga någonting egentligen, men när det kommer till Chase, jag tror att han var lite en sån som kan också vara dumt av mig att säga det, men jag tror han är lite av en översittartyp. Alltså att han bara inte är dryg, men att när det är liksom ett socialt sammanhang på, säg, en studio eller någonting, de gör det här programmet eller den här showen, då är han liksom att han ska brösta sig lite och vara ball liksom.
Det är lite kul att du säger det här just nu, för vi har faktiskt Chevy Chase i studion! Välkommen in, Chevy! Kom in här bara! Det är så jävla jobbigt, du vet. Jag vet inte, jag tror det är om det är på Jimmy Kimmel eller Jimmy Fallon, när de får en fråga på gatan typ så här: vad tycker du om 50 Cent i den senaste filmen? De bara, nej, han borde inte alls liksom skådespela alls, eller hans musik också, whack, jag vet inte, jag tycker inte om 50 Cent. Bara, så kommer 50 Cent bakom liksom, och bara, oh shit,
what you say about me, man?
What the fuck you say? I got shot 9 times, I'm gonna shoot you 10.
Blast you, motherfucker. Men när vi ändå nämner Chevy Chase, han var, är väl en av dem som var med i Caddyshack, om jag inte har fel. Golfkomedin, som är en stor...
Ja, rätt sagt var det också. Tom i bollen heter den på svenska.
Ja, just det. Den där rolig titel. Det var alltså bara typ 2 år sedan jag såg Caddyshack för första gången.
Jaha.
Men det finns en Chevy Chase-film som för mig är the Chevy Chase-film. Och då tänker jag inte så mycket på kultstatusen eller liksom att det är en av hans mest populära filmer, för det är det verkligen inte. Men det är John Carpenters remake på The Invisible Man med Chevy Chase. Ah. Den var väldigt stor för mig när jag var liten. Då tycker jag fortfarande den är riktigt bra.
Var det en komedifilm?
Ja, men det är det väl. Det är liksom thriller... Det är en spänningskomedi liksom.
Ja.
För när amerikanska staten får veta att det är en osynlig man liksom ute på gatorna, då ska ju de ha fast honom liksom.
Just det,
så
just
den
det.
Är lite som Jagad med Harrison Ford, fast med mer komedi liksom. Mm. Och sen var det ju för tiden så jävla coola specialeffekter när han är osynlig.
Ja, just det,
Du har sett den?
Ja, jag för mig att när jag blandar ihop ibland med Kevin Bacon, vad heter den filmen?
Hollow Man.
Hollow Man. Jag brukar blanda ihop de två om jag blandar. Men Den osynliga mannen vet jag, den gick på tv titt som tätt, kommer jag ihåg. Och jag kommer ihåg det var en scen, om det var någon gång i sovrummet eller på något hotellrum där, som han är osynlig och så är det någon naken kvinna som lägger sig eller vad det var.
Ja, men det är flera grejer som är så sköna. Till exempel en sak på ett hotellrum, när han precis har blivit osynlig och han vet inte riktigt hur någonting funkar. Det är ju bara hans kropp som är osynlig. Så när han står och äter och tittar i spegeln så ser han hur maten går ner genom matsmältningssystemet och börjar liksom fixas till där. Och då spyr han ju på en gång. Så då ser man så här i luften typ bara hur det kommer. Så här, en grej liksom, för att han kräks. Och även, han röker ju i filmen. Det är också så snyggt gjort. Då ser man verkligen hur röken går ner så här i halsen, ut i båda lungorna och sen liksom upp igen. Jag tycker det är så häftigt.
Ja, cool. Men Chevy Chase då, en ikon när det kommer till 80-tals komedifilmer. Och då som sagt, ett päron till farsa. Det var ju där liksom hans stora breakthrough var, känns det som.
Yes.
Men en annan person som icke att förglömma här nu när det kommer till komedifilm, som stod för en lite sämre kvaliteten på komedifilmer, som går under B-komedifilmer, men som också har uppnått kultstatus.
Jag tror jag vet vem det är.
Kan det vara att vi tänker på samma här? Leslie Nielsen.
Aha, aha.
I den nakna pistolen och så vidare.
Där kommer vi verkligen in på en genre som vi måste prata om. Alltså just den sortens crazy komedier som har så mycket specialeffekter och referenser. Och
ja, grejer. Och sen så att de gjorde den här Spy Hard också.
Min favoritfilm! Ja.
Med, vad heter han?
Al Yankovic.
Weird Al som gör ledmotivet.
Han står ju där och sjunger "They call it Spy Hard", och så står han och kollar på klockan och blir mer och mer röd i ansiktet, och sen till slut så sprängs hans huvud. Alltså det var det bästa jag visste när jag var liten. Jag garvade åt den där filmen så jävla mycket.
Det är jätte liksom parodi på James Bond.
Ja.
Är det i förtexterna till Spy Hard? Ja. Man får se, för jag känner, det var jättelänge sedan jag såg den, men jag kommer ihåg när vi pratade om videoomslag, det är just det till Spy Hard, när han står i en kostym med en pistol som James Bond, och så har han båda byxorna nere vid anklarna, så att han har såna här vita shorts med typ röda hjärtan på.
Exakt. Men du sa att det här var en speciell genre på komedifilmer.
Och den drogs igång med en film som på engelska originaltiteln är Airplane. På svenska tittar vi flyger. Det var väl den första i den här genren.
Just det.
Bara så här urballad komedi. Exakt. Man bara fattar inte riktigt vad som händer, men det är kul.
Precis, man kan nästan säga som att det är live action filmer som har gjorts på samma sätt som så här gamla kortfilmer med Tom och Jerry och sånt. Liksom. Ja. Det är vad som helst kan hända liksom. Mm. Alltså det vill säga att någon kan ta upp en flygel ur fickan typ. Det är sådana grejer liksom.
Exakt.
Och mina favoriter bland de här filmerna, det har ju alltid varit Hot Shots. De tycker jag väldigt mycket om.
Men jag gillar Airplane också. Ja, en speciell grej från den, det är ju att de har ju en, de behöver dra på autopiloten och då kommer en upplåsbar docka liksom, så flyger planet.
Jävla bra.
Jag gillar den scenen när det är en scen när ett par journalister skickas in i ett rum för att det har hänt en grej, och så är det någon som säger till dem så här, ja men ta lite bilder nu killar liksom, och så går de in och börjar plocka ner så här inramade fotografier på väggen. Så det är mycket sådana där löjliga
take some pictures.
Ja, precis.
Verkligen bokstavlig komedi så.
Ja, men exakt.
Men det är så kul där med 80- och 90-tals komedifilmer, att de gjorde ju spoof på riktiga stora action- eller dramafilmer. Liksom, om vi tar Hot Shots exempelvis här då, som du nämnde, med Charlie Sheen i huvudrollen. Första Hot Shots-filmen är ju liksom baserad på Top Gun.
Yes.
Det gör de ju bara driv. Men Hot Shots 2 då, då gör de ju driv på Rambo. De filmerna.
Ja, precis. Allra mest trean, Rambo 3.
Exakt. När man ser att han slåss där i någon djungel, någon så här, vad heter det, cage fighting typ. De står och bettar på vem som ska vinna och han har det där röda pannbandet.
Jag kommer inte ihåg, är det i Rambo 3 som de doppar i glas och så här, de har lim på händerna?
Ja, det är ju det som är i början på Hot Shots 2 där.
För då har de med gummi bears.
Ja, exakt. Strössel och kolasås och grejer. De står och
Och jag har en anekdot på Hot Shots 2 där. Under den där fighting-scenen när han håller på att slåss, så är ju hans motståndare får ju en, jag menar om det är ett knä rakt i pungen. Kommer ni ihåg den här scenen? Han får upp pungkulorna i munnen och spottar ut sina egna pungkulor. Och jag, när jag var liten, jag ska se exakt när Hot Shots 2 kom. Alltså det är så stört faktiskt, men Hot Shots 2, vänta, ska
jag gissa 92.
Ja, tänkte jag början på 90 skulle jag gissa på.
93 kom Hot Shots 2, Part 2.
Just det.
Då, när jag var, hur gammal var man då? 6 år kanske jag var. Då när jag såg den här filmen så tänkte jag så här: fan, är det så där det går till? Om man får en hård spark i pungen, kan man få upp dem och spotta ut sina egna pungkulor då.
Det där känner jag igen mig så mycket i, för även om man uppskattade det komiska som liten så tenderade man ju att ta saker på allvar liksom. Ja. Jag menar att man, all right.
Idag så fattar man ju att de sitter ju fast.
Ja, exakt. Idag vet man ju till och med att så där skulle inte två pungkulor se ut. För det ser ju verkligen ut som två valnötter som kommer upp ur halsen på.
Kan jag tänka mig att det är det de har använt.
Ja, det är det garanterat. Nämnas förresten kul trivia på den filmen. Alltså, man tänker sig att det är en ganska barnvänlig komedi. Kanske lite, inte helt barnvänlig, men det är ändå en komedifilm. Ja. Den censurerades i Sverige.
Va?
Och kom oklippt när den kom på VHS. Men det var, den var klippt på bio.
Aha.
Och då var det de våldsamma grejerna. Jag tror bland annat i den, det är någon fight. Jag vet inte om det är den där i början av filmen eller en senare, men det är en kille som sparkas på hakan från ena sidan och en på huvudet på andra sidan, så att hans huvud bara så viks mellan två fötter. Den grejen klippte de bort. Och sen mot slutet är det en kille som blir skjuten med en bazooka så att han är helt splattad på en vägg så här. Det tror jag också att de hade tagit bort. Och det är så tramsigt att de har tagit bort det, för det är inte ens blod liksom. Det är bara att han är så här platt på en vägg.
Kom igen Sverige på 90-talet, för fan.
Men jag kommer ihåg en jättebra grej från den filmen. Det är att han är vid något stängsel och ska ta sig igenom. Då tar han upp sin kniv och sen så bara trycker han på en knapp, så kommer det upp en pytteliten sax längst fram som man klipper med.
Den där har allt. Och han kan ju även trycka ner kniven i en läskburk och dra upp ett sugrör i skaften och sitta och dricka liksom.
Det är den filmen också som han står på en båt och skjuter med, tror jag. Och så står det så här: more kills than Rambo, more kills den Terminator, typ. Gör narr av det.
Det är liksom ju klassiskt liksom, precis. Det blir bara värre och värre. Jag tror det är svenska texter som står det blodigaste filmen någonsin, och han har gått över. Men alltså en annan scen som måste nämnas från den filmen som för mig är ikonisk när det kommer till komedier, det är ju scenen när han har träffat en tjej som han ska åka limo med. Och skämtet är då att limochauffören blir ju intresserad av vad de håller på med i baksätet, och han tittar i så här backspegeln, och då trycker de på den här knappen liksom så att skyddet går upp, så att han inte ska kunna se någonting. Och så är det liksom bara massa olika variationer på hur chauffören, samtidigt som han kör bilen, gör massa grejer för att kunna se vad det är de håller på med. Och han har så här kikar och grejer. Vid ett tillfälle sitter han med så här 3D-glasögon och popcorn och tittar liksom och springer utanför bilen med en sån där gigantisk filmkamera och bara liksom filmar rätt in i.
Men det var ju så extremt på den tiden, och liksom så här, på senare år har det kommit så här filmer som Scary Movie, Superhero Movie, där liksom det är samma genre, det här crazy comedies.
Verkligen.
Och idag känns det som att de komedifilmerna inte går hem lika bra.
Nej. Men om jag inte missminner mig så är det samma snubbe som har gjort både Airplane och Scary Movie.
Vi har den där producenten som heter David Salknick eller något sånt där. Men du har helt rätt i att det är samma person.
Okay.
David och Selznick.
Jag kommer inte ihåg vad han heter i alla fall.
Men det, när vi ändå pratar om den sortens filmer, då är det ju en regissör som måste nämnas, som även verkligen har ett finger med i spelet och har gjort sina egna grejer i hur många filmer som helst. Och det är ju Mel Brooks som har gjort
De Våras-filmerna. De Våras för Hitler, De Våras för Sheriffen, De Våras för Frankenstein.
Precis, De Våras för Slummen och
De Våras för Rymden.
Där har vi ju 80-talsklassiken Spaceballs.
Just jäklar det. Men också en spoof på Star Wars då.
Ja,
att de driver med någonting som...
Jo, men alltså Det Våras för Sheriffen, eller Blazing Saddles som den heter. Den är ju en spoof på typ varenda westernfilm som finns egentligen.
Verkligen.
Fan, jag blir glad av de här filmerna. Varför ser inte jag på det här när jag är lite down?
Ja.
Men jag kan tycka att just Det Våras för Frankenstein, eller Young Frankenstein som den heter på originalspråk, jag tycker att den är faktiskt väldigt bra.
Jag minns den som jättebra när jag såg den. Jag har bara sett den en gång.
Jag tycker den är svinrolig. Mm. Alltså de andra, Blazing Saddles, den blir lite för mycket. Det bara ballar ur till slut. Samma med Det Våras för Rymden. Det blir lite, så här, lite för...
Pajigt kanske.
Ja, men just Young Frankenstein, den gillar jag rakt igenom. För jag tycker att... ja, den är liksom bara en bra komedifilm.
Han har även gjort Det våras för världshistorien, och så har han gjort Det våras för stumfilmen har han gjort också. Den har jag inte sett, men den kan ha varit sett. Intressant. Jag kan tänka mig att han, alltså det känns som att Mel Brooks alltid har varit en person som har ganska bra koll på film. Så han gör ganska smarta twistar på konventioner i filmer, att han hittar verkligen bra grejer att göra något roligt av, liksom. Typ att det här tar vi för givet i filmerna vi tittar på, och så gör han en överdriven lustig grej med det. Ja. Det är lite så jag föreställer mig till exempel att Det våra stumfilmen är, trots att jag inte har sett.
Men en annan film som jag tycker är lite så här, kanske egentligen inte så jättemycket skräck, men alltså Ghostbusters.
Ja.
Ja.
Är ju en sån där som är lite crossover.
Det tycker jag absolut man kan säga. Men det är en sån film också som, ser man den som liten, tycker man att den är läskig. Ja. Den verkligen är läskig. För jag älskade den när jag var liten. Men det var ju samtidigt med vissa farhågor man alltid tryckte på play. För de läskiga scenerna är läskiga.
Mm.
Och alltså, även när jag ser den idag så blir jag inte rädd. Men jag tycker ändå att det här är bra skräckscener mitt i den här komedin. Liksom.
Mm. Ja.
Ghostbusters var ju vilken jävla setup på skådespelare och liksom idé ens. Att ha det här, ja men, är de fyra män va? Fyra vuxna medelålders män då som ska åka runt och jaga spöken och, alltså det är så ikoniskt.
Jag menar att de är professorer också. Ja. Och det är liksom
who you gonna call?
Alltså det blir, när man pratar om filmen på ett sätt så är det som att vad det här låter knasigt. Mm. Men det har ju blivit en sån kulturell självklarhet med Ghostbusters. Så man tänker bara att ja, men det, de är ju bra liksom. Ja. Och de vet vad de håller på med, för de har studerat på universitetet liksom. Och uppfinnare och men, allt vad det är.
Men en film här nu, som jag måste bara ta upp och säga att det här är fan i mig lite skräckkomedi också. Och ni kommer bara säga, what? Det här är nog den mest obehagliga filmen egentligen, om man tänker efter egentligen på vad som händer. Det är en komedifilm och en familjefilm.
Och det är en julfilm.
Och en julfilm, men för mig är det en skräck. Alltså. Det är egentligen, om man analyserar filmen på ett sjukt sätt som jag kan göra.
Kommer vi också tycka det, tror du?
Ja, det tror jag. Om jag bara får säga plotten här då.
Ja.
Det är ju då en pojke som är ensam hemma.
Macaulay Culkin.
There we go. Och Joe Pesci då är en av de här inbrottstjuvarna. Och det här, jag vill gärna få det till att det är två vuxna män som vill mörda en mindreårig pojke.
Du var helt rätt. Det är fan, framförallt, ja men det är obehagligt.
Det är ju sjukt!
Det, alltså, jag minns, tvåan var inte så länge sedan jag såg. Alltså i slutet av filmen när de har dem, då står ju han och rullar sin revolver där för att nu ska vi knäppa den här jävla ungen. Liksom. Det är rätt extremt.
Ja, men alltså,
det är ju två stycken jävligt stryktåliga himmelskjuvar.
Där kan vi också snacka Tom och Jerry igen. Liksom.
Ja, ja, verkligen.
De överlever allt.
Ja, men alltså typ strykjärn och tegelstenar i huvudet liksom, och det är, alltså stöten som man får måste ju vara liksom jättestark som man tar i handtaget.
Just det.
Ja, herregud. Alltså jag kan nästan känna huvudvärken när jag ser de där filmerna när de får något boing, ett stort så här 3 ton städ i pallet.
Ja, men är det inte, han får ju någonting som han har hängt i taket ovanför trappan.
Men en målarhink va? Hink med målarfärg?
Nej, jag tänker att det ser mer ut som den tredje grejen. Först kommer det en hink och sen kommer det en till hink. Och sen kommer det någonting som ser ut som typ en kanon. Som bara kommer där. Och då flyger han ju bara rakt ner för trappan. Liksom.
Ja. Det är så sjukt. Alltså, de måste ju ha dött för länge sedan.
Ja.
Men alltså, och pojkens intention är ju att döda de här egentligen. För han vill ju ta koll på dem.
Ja, men annars skulle han ju inte använt det grejen.
Nej, och de vill ju döda pojken. Det hade varit intressant att se en twist på det här. Vad hade hänt egentligen om de fick fatt i pojken?
Ja.
Vad hade de gjort med honom?
Jag kan berätta vad de hade gjort.
Ja.
De hade bakbundit honom, släpat honom till en mörk gränd och tömt hela jävla revolven i bakhuvudet på honom. Sen hade det inte funnits som Kevin längre.
Jag tror, är det inte i Scary Movie de gör en liten spoof på Ensam Hemma? Att han, den här pojken, de kommer hem till den där pojken då, det är en annan Kevin, men sen att han har liksom lagt fällor överallt i det där huset som han gör ensam hemma, men så får de tag i honom och slänger ut honom genom fönstret eller vad fan det är. Så klassisk scen. Nej, men jag bara tänkte på, fan, det är ju en hemsk plott egentligen.
Det är det. Det finns två stycken skräckfilmer som faktiskt tar fasta lite på ensam hemma-konceptet. Och det är The Collector 1 och 2. Har ni sett någon av dem?
Nej.
Det handlar om en typ seriemördare kan man väl säga. Och hans grej är att han riggar hus med en massa fällor. Och det är liksom så här ståltrådar som går igenom folk. Och nästan lite Cube-aktigt, fast inte science fiction då, utan det är bara i vanliga hus liksom. Mm.
Men jag vet ju, det har ju blivit en spin-off på Ensam Hemma, i alla fall Kevin då, när han blev vuxen. Han tog ju pseudonymen Jigsaw och blev Saw-snubben liksom.
Det är helt rätt.
Håller på att kidnappa folk med sån här getmask och grejer så här.
Ja.
Eller grismask är det väl.
Men man kunde se varningstecknen redan i de två första filmerna där. Ja, men där kan vi ju snacka 80-tals komedier som verkligen är, eller de är ju båda 90-tal, kommer jag på. Ettan är från 90 och tvåan är från 92-93. Men de känns väldigt mycket som den sortens retrokomedier vi snackar om ändå.
Verkligen.
De är påkostade, de är extremt fantasifulla, inte så realistiska, men de har det här hjärtevärmande.
Ja, där dör de nästan. Ah, snart igen dör de. De dör aldrig, men vad kul det här. Kom alla barn, nu sitter vi och tittar på två medelåldersmän som typ dör hela tiden.
Ramla flera våningar ner liksom.
Exakt.
Ska man prata 90-tal så måste man också prata lite actionkomedier. Alltså jag är ett stort fan av just den genren, och jag tycker att Jackie Chan gör det ju jävligt bra alltså. Han gör det ju egentligen inte med någon komisk intention, känns det som, utan det bara blir komiskt för att han använder sig av typ konstiga saker att slåss med. Han använder sig av det som står i hans närhet, och det blir lite komiskt när han står med en liksom 2-3 meter lång stege och snurrar på den, och folk flyger höger och vänster.
Och det blir mycket tecknad filmfeeling också, just för att han är ju så jäkla expert på kampsport liksom. Ja. Han kan ju få det se sömlöst ut när han gör helt tokiga grejer liksom.
Ja.
Han hade ju faktiskt haft en chans mot Kevin i Ensam Hemma.
Ja,
han hade ju kunnat ta alla de här grejerna som Kevin slänger på honom till sina vapen och sen komma nära och dra en rear naked choke liksom.
Ja.
Kväva han ut den lilla hången.
Han gör ju...
I'm with you.
Ja, men han gör ju väldigt mycket så här av sina stunt själv också, vilket är en jävligt cool grej. Att han så här, det finns ju en scen i Rumble in the Bronx när han hoppar från ett parkeringshus till en balkong. Och han bara så här, inga säkerhetslinor, inget nät, ingenting. Och sen är det en annan grej när han hoppar från någon så här bropelare typ och hoppar till en svävare. Och då bryter han ju foten. Då gipsar de hans ben och drar på honom en strumpa som ser ut som hans sko. Man bara, han fortsätter nu.
Han är ju något mer än en skådis nästan, kan man säga. Ja, han är ju en daredevil och stuntman, en stuntman liksom.
Oh ja.
Men kan inte han också bli lite komisk, som vi säger här, fast han kanske är seriös i många lägen, med tanke på hans dialekt och hans uttryck. Att han är väldigt så här.
What happened?
Kata!
Men är det inte något som ofta blir lite humoristiskt i att hans karaktärer är liksom så här lite oskuldsfullt ovetandes liksom. Det är någonting väldigt oskyldigt över dem ofta.
Men det är typ jämnt så med hans. Det ska väl inte säga i och för sig, för han har gjort ganska många Hongkong-filmer, alltså verkligen filmade i Hongkong, som inte har någon direkt engelsk eller svensk titel, utan det finns bara en Qigong Wa Dabo.
Frågan är, när man tar en komediskådespelare som förknippas med komedi, jag har ju varit inne på det förut, jag har pratat om det här med sex appeal, om det kan vara att en komediskådespelare då kan vara lite så här, han är så jävla snygg. Oftast brukar de bjuder så jäkla mycket på sig själva så att de tar bort den här sexstämpeln på sig själva. Frågan är om Jackie Chan då, med tanke på hans firing skills och att han är så jäkla liksom atletisk, var han en brudmagnet på 90-talet? Tror ni?
Jättebra fråga. Jag skulle säga nej på den.
Jag skulle nog också säga nej, men det är en bra fråga fortfarande.
Ja.
Världens superkropp ju.
Oh, yeah.
Jo, absolut. Men han är väl, lite på grund av det du säger, så blir han typ roliga farbrorn stämplad på något vis, som gör att han är lite könlös nästan på något vis.
Faktiskt.
Och det för mig över på nästa grej som jag vill prata om. För jag tänkte bara, vi kan inte prata 90-talet och komedier utan att nämna Jim Carrey. Vi måste prata om Jim Carrey.
Kan ni säga idag att ni tycker att Ace Ventura är rolig?
Alltså, första filmen kan jag tycka är rolig. Andra filmen är lite för överdriven, lite barnslig nästan.
Kolla inte snett på mig nu, men jag har faktiskt inte sett When Nature Calls. Jag har bara sett ettan, men den tycker jag håller bra. Jag tycker överlag att Jim Carreys filmografi är riktigt bra. Självklart är det dippar liksom, och vissa är av högre kvalitet än andra, men alltså, han är alltid sevärd. Jag tycker aldrig det är tråkigt att se på Jim Carrey liksom.
Nej. Idag har han ju gått och blivit en helt annan person än vad han var från 90-talet.
Oh, yeah.
det är ganska intressant om man ser på skillnaden mellan Jim Carrey-filmerna och de här lite mer crazy-filmerna som vi pratar om, där allt överdrivet kan hända. Det finns en grej som gör att de explicit skiljer sig åt, och det är att i de här galna nakna pistolen och hotshots och allt där, då är alla galna. Mm. I hans filmer är det bara han som är galen, och mycket av komedin kommer ifrån att det är normala människor som reagerar på att han inte är klok.
Exakt. Mm. Ja, det är fan sant.
Ja.
Filmerna vi minns, del 3 med David Oskarsson här, vår käre filmvetenskapsman. Vi har rappat av och snackat dramafilmer och komedifilmer från både 80- och 90-tal. Och det har varit en trip down the memory lane igen här.
Det är ju liksom, det är så att man missar ju ganska mycket när man sitter så här. Så det får kanske bli en till med filmbonanza i framtiden, där vi kan snacka om alla filmer vi vill ta upp.
Yes, räkna med mig.
Ja, men det är bra. Härligt. David, om man vill ha utkik på vad som händer i ditt liv, vart kan man följa dig / vad har du på gång när det kommer till andra poddar och så vidare?
Jag håller ju som alltid på väldigt mycket med Seriemördarpodden, och Seriemördarpodden kan man lyssna på där alla poddar finns, iTunes till exempel, och man kan även följa Seriemördarpodden på Facebook. Det heter precis så, Seriemördarpodden. Jag skriver även för Massmördarpodden som också finns på Facebook, men som är en betalpodd, och den kan man pränna på Podme.
Snyggt. Och Brutti, vart kan man nå oss här på Något Kaiko?
Just där. Nej, men på Facebook framförallt, där heter vi Något Kaiko Podcast, eller på Instagram där vi heter Något Kaiko, eller så kan man ju skicka ett mail till oss på notkaiko@gmail.com.
Och om du har en poddapp som tillåter att du kan gå in och rata eller följa den här podden, så är vi mer än tacksamma om du gör det. Du kan även gå in och skriva en liten recension om vad du tycker om de här filmerna vi minns avsnitten / vad du tycker om podden i sig.
Eller om David.
David Oskarsson, jäklar vilken sexappel han har så fort han joinar i...
Ta det lugnt, Anna, ta det lugnt.
Och David, du ska få utbrista. Nu har du varit med 2 avsnitt här, så ja. vi ska se här om du kommer ihåg de 2 gyllene orden som vi alltid avslutar med. Vi kan lägga ett kano, så ta en ton på det, så kommer Brutti in och fyller i och så slutar jag.
Ha det grönt.
Ha det grönt.
Ha det grönt.
Det var det sämsta jag hört.
Tack så mycket. Det är ingen sångare i alla fall.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.